Ja, orkar ni mer? Det är spännande. Det är så här att min bror, han ska predika. Det låter ju, oj, en predikare också på det här, men han brukar vara väldigt spännande. Johnny, nu är det din tur. Det ska bli spännande.
I den sjätte månaden så blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Ängeln kom in till henne och sa: du ska vänta barn och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bestå och kallas den Högstes son. Gud ska ge honom fader Davids son, tron. Maria sa till ängeln: hur ska det ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne: helig ande ska komma över dig och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. För ingenting är omöjligt för Gud. Året 2003, det blev det året när man talade mer än på mycket länge om Jesus från Nasaret. Jag vaknade en morgon och lyssnade på radions nyheter. Och så sa radiorösten: Jesus från Nasaret, vem var han? Hur ska man tolka och förstå Nya Testamentets skildring av Jesus från Nasaret? Hans födelse, hans liv och de påstående och anspråk som han gjorde. Var han Guds son? Eller var han bara en vanlig människa? Frågorna var många och anledningen känner ni kanske till. Ärkebiskopen K.G. Hamm hade en TT-intervju runt årsskiftet 2002-2003 gjort en del märkliga påståenden. Han sa så här: man ska inte ta det så bokstavligt. Jungfrufödelsen betyder bara att det var något särskilt med Jesus. Han är inte den enda som sägs ha fötts genom en jungfrufödelse. Under och mirakler är en öppen fråga. På den tiden uppfattar man väldigt ofta saker och ting som under. Det är inte viktigt om Jesus gjorde mirakler eller inte. Och evangelisterna kan mycket väl ha tagit fel i sina berättelser om Jesus. Uttrycket Guds son betyder inte samma sak för 2000 år sedan som det betyder idag. För vi har en annan världsbild. Man måste inte tro på något särskilt för att vara en kristen. Det räcker att man säger att man vill vara med. Det var ärkebiskopens ord. Det var inte ordet från en tvivlare, en skeptiker eller en ateist, utan det var kyrkans överhuvud. Och den syn som han förde fram här är mycket märklig. För den ifrågasätter grundstenarna i den kristna tron. Den bortförklarar och omtolkar händelser och påståenden i Bibeln som jag anser var grundläggande. Den uppfattar Bibeln som en sagobok, ungefär som Tusen och en natt. Men det var just den bokstavliga sanningen i lärorna om Jesu födelse, hans gudom, hans uppståndelse och hans under, som den första tidens kristna var beredda att ge sina liv för och att resa världen runt för att sprida. Och för mig är den avgörande fråga om Jesus var mer än en människa, om han var Guds son eller om han var Josefs son, eller kanske rent av resultatet av en hemlig förälskelse som Maria påstås skulle ha haft med en judisk soldat. Så säger man i judarnas skrift Talmud. Men i själva verket är det här Guds största och viktigaste tanke någonsin. Hans älsklingstanke som man ifrågasätter. Ingen annan religion mer än kristendomen har det här i sina läror, att Gud stiger ner och blir en människa. Och den tanken som Gud hade långt innan världens skapelse, att han skulle genom sin son bli en människa, att han skulle stiga ner här och dela vår vardag, våra levnadsvillkor, leva som en av oss och genom sitt liv visa oss vem Gud är. Och sen skulle han betala priset, dö istället för oss, så att den oskyldige skulle ta den skyldiges plats och vi skulle erbjudas att få gå fria. Profeterna som levde 600-700 år innan Jesus föddes, de gläntade lite på den här hemligheten. Och de hade förutsägelser som de knappast själva förstod. De skrev om en telning som skulle uppstå. Och då menade de inte ett gossebarn, utan de menar ett rotskott. Jesaja, Jeremia och Sakaja, de skrev om det gamla trädet som var torrt och dött. Men ett nytt liv skulle skjuta fram. Från Davids stam. Och Jesaja skrev, jungfrun ska vänta barn och föda en son, och han ska kallas Emanuel. Och det är ett ord som betyder Gud med oss. Och när vi nu kommer in i texten som jag började här med, från Lukas evangeliet, så hade 400 år gått sedan den sista profetens röst hade tystnat. Och nu är det dags för Gud att sätta sin plan i verket. Och läkaren Lukas, som var en mycket bildad man, som skriver på en fantastisk, vacker, klassisk grekiska, som är oöverträffad när det gäller noggrannhet som historiker. Sir William Ramsay har granskat hans evangelium och säger att det finns ingen av historikerna från det första århundradet som är så noggrann som Lukas. Och han skriver enkelt och okonstlat om både naturliga och övernaturliga saker. Och Gud tar till orda genom en ängel, Gabriel, som visar sig först för prästen Zacharias och sen för Maria. Han hälsar och lyckönskar dem. Det finns likheter i ängels sätt att tala både till Zacharias och Elisabet. Han hälsar dem på samma sätt. Han lugnar dem och säger, var inte rädda. Båda får löfte om en son. Båda ställer frågor och får svar. Och båda får ett tecken. Men det finns en viktig skillnad. Zacharias tror inte på det här undret som ska hända med honom. Och det undret är mycket mindre än det som Maria tror på. För Zacharias säger, vi är för gamla. Men Maria däremot, hon tror på det här undret som ängeln talar om för henne som ska ske. För hennes under bryter mot alla naturlagar. Det gör inte undret med Zacharias och Elisabet. För där finns det en mamma och en pappa. Men i Marias fall finns det bara en mänsklig mamma. Ingen mänsklig pappa. Det måste ha gått till så att Gud fick skapa en Y-kromosom i Marias kropp. För det finns ingen pappa. Det var genom den heliga andes inflytande, säger Lukas. Och det är intressant att se här att ängeln känner Maria. Han vet vad hon heter. Han vet var Palestina ligger. Han vet var Nasaret ligger. Han vet på vilken gata Maria har sitt hus. Han vet i vilket rum Maria befinner sig när han går in och ger henne sin hälsning. För i himlen är vi kända. Där vet man vad vi heter, var vi bor och hur vi har det. Jag hälsar dig, du utvalda, säger då Gabriel till Maria. Herren är med dig. Varför blev just Maria den utvalda? Det är en fråga vi kan ställa oss. Men vi har inget svar. Det vet bara Gud. Däremot så har de ortodoxa katolikerna gjort henne till ett helgon, föremål för dyrkan och Mariakult, och gjort henne till en medlare mellan människa och Gud. Men idag har många av katolikerna lämnat den uppfattningen. För hon var inte fläckfri. Hon var inte utan synd. Hon var en människa som du och jag, men en fantastisk kvinna ändå. För ur mänsklig synvinkel så var hon oskyldig och ren. Sen hade hon också tro, som man skulle kunna kalla henne för trons mor. Precis som Abraham kallas för trons far. Trots nu att Maria var förlovad med Josef och skulle få problem att förklara både för honom och för andra varför hon var gravid, så säger hon ändå till ängeln: jag är Herrens tjänarinna. Jag vill göra som han önskar så att hans plan kan sättas i verket. Vilka problem skulle Maria få då genom den här graviditeten? Hon skulle riskera sitt rykte och sitt namn. Hennes barn skulle bli ett utomäktenskapligt barn som inte skulle vara välkommen till synagogorna, till gudstjänstlivet. Skulle inte kunna få utöva prästtjänst. I 10 generationer skulle det här förbudet finnas mot ett utomäktenskapligt barn. Sen var det också så att lagen krävde att den som hade varit otrogen under sin förlovningstid skulle förhöras på en allmän plats. Den tjänstgörande prästen skulle sammankalla till ett råd. Och sen skulle den bedragna parten få kasta den första stenen. Josef skulle alltså få göra det om han ville driva lagens krav. Men nu var det så även på den tiden att man ibland såg genom fingrarna mot lagens krav. Man drev det inte så långt. En annan sak som skulle kunna hända Maria är ju att Josef helt enkelt lämnade henne. Att han inte trodde på hennes förklaring. Vem av oss hade trott på en sån förklaring? Nej, vi hade trott att hon hade varit otrogen mot oss. Det är ju den naturliga förklaringen för Josef att hon hade blivit bedragen. Om vi nu återvänder till Marias änglabesök så får hon ett tecken av ängeln. Ängeln säger: din kusin eller släkting Elisabet väntar också barn. Hon som man har talat om som den barnlösa och som är gammal idag, hon är i 6:e månaden. Och så fort nu Maria får det här bekräftat att hon själv är gravid, bara några dagar efter ängelns besök, så gör hon något mycket märkligt. Hon beger sig raka vägen till Elisabet. På en 20 mil lång resa som tar 4-5 dagar. Hon vill dels ha någon att anförtro sig till. Och så vill hon också se att det här tecknet stämmer. Att Elisabet verkligen väntar barn. Och det är intressant ur en annan synvinkel att Maria gör så här. Därför att psykologerna skulle säga: så handlar inte en skyldig kvinna. En som vill dölja något, att man har varit otrogen och bedraget den man är förlovad med, han skulle aldrig handla så. Maria skyndar sig till sin kusin Elisabet och berättar glädjestrålande om det här att hon väntar barn. En skyldig kvinna skulle aldrig göra så. Nej, 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 säger psykologerna. Att stolt berätta om det väntade barnet. Och lika intressant är det att se hur Elisabet reagerar. Hur hon bemöter Maria. Den gamla kvinnan Elisabet bildligt talat bygger sig för Maria. Som bara är 14, 15, 16 år. Elisabet skulle kunna vara mamma till Maria, men säger ändå till henne att det är en stor ära att få besök av dig. Därför att hon ser längre än till det yttre. Hon ser att det här är Messias mamma som kommer på besök. Och sen får Maria en lovsång som hon läser eller sjunger eller ber. Och när vi läser den, Marias lovsång, så skulle vi kunna fundera på: är det här ett bedrägeri av Lukas? Är det här en skyldig kvinnas lovsång som just har bedragit sin trolovade? Hon säger så här: jag vill upphöja Herren. Han har tagit sig an mig, en oansenlig kvinna. Och nu kommer människor i alla tider och lyckönska mig. Han, den helige och mäktige, han har gjort något stort med mig. Hans nåd bara från generation till generation. De stolta och högfärdiga, de slår han ner. Men de ödmjuka upphöjer han. Kom de här orden från en ren kvinnas läppar? Eller från någon som försökte dölja en otrohet? Att hon har bedragit sin trolovade? Själv tycker jag att det bär en sån äkthetsstämpel, de här orden, så att de talar för sig själv. De uttalas av en ödmjuk och gudsöverlåten kvinna. De senaste 10 åren så har jag ägnat mig en del av släktforskning, och en del säger att det bevisar att man håller på att bli gammal. Jag har tittat i husförhörslängder, födelseböcker, dödböcker, flyttningslängder, och sökt mig bakåt i tiden för att hitta mina rötter. Men jag är inte ensam. Det finns fler som har släktforskat. Och det bästa av allt är att det finns folk som har släktforskat om Jesus från Nazaret. Och det finns ett par sådana här släktträd eller antavlor som vi kan titta på. Ett av dem är framtaget av en läkare med allra bästa rykte om sig. Ett annat är framtaget av en man som har jobbat inom Tullverket i många år. Han är från en stad nordväst om Genesarets sjö. Han kom från en stad som heter Tel Kum, men på Bibelns tid kallas den för Kafarnaum, och han heter Matteus. Och det är några år sedan han dog, men vi har kvar hans lilla skrift med släktträdet i Nya Testamentet. Där använde han uttrycket som var far till 39 gånger i följd. Abraham var far till Isak. Isak var far till Jakob. Jakob var far till Judas och hans bröder. Ända fram till vers 16, då vi framme vid snickaren Josef och hans far Jakob. Ända hit föll släktlinjen far, son. Då plötsligt så står det: Jakob blev far till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Varför det här avbrottet i den här släktlinjen far, son? Det fanns ju ingen pappa. Det fanns bara en mamma. Det är bara Maria som kan vara med i den här släkttavlan. Det andra släktträdet har tagits fram av läkaren med det här goda ryktet, Lukas. Och han säger så här: Jesus var känd bland folket som son till Josef. Han var, menade man, son till Josef. I folkmun Josefs son, men i verkligheten Guds son. Jesus själv då, sa han någonting om sitt ursprung någon gång? Vad visste han? Jag har ju svårt för att tro att Maria aldrig någon gång berättade något för Jesus. Jag tror att hon tog Jesus avsides någon gång under hans uppväxt och sa: Jesus, nu är det så här att Josef är inte din riktiga pappa. Och jag är lika säker på att Jesus ganska snart avbröt henne och sa: det där, det vet jag redan. Min far i himlen har redan uppenbart det för mig. Jag är inte av den här världen. Ni vet ju att redan som 12-åring så förklarar han för sina oroliga föräldrar som hittar dem i templet: varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far, där han bor? Ärkebiskopen sa att Guds son inte betyder samma sak för 2000 år sedan som det betyder idag? Jag tvivlar på det. Judarna på Jesu tid, de tog inte fel på hans anspråk på att vara jämställd med Gud. När Jesus sa, jag är brödet som har kommit ner från himlen, då sa judarna, är det inte Jesus? Josefs son. Vi känner ju hans far och mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen? Vid ett annat tillfälle så vill man stena Jesus. Och då undrar Jesus, varför vill ni stena mig? Jo, för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa. Tredje exemplet är när judarna kommer till Pilatus och vill att han avrättar honom. Då förklarar man anledningen. Vi har en lag och enligt den måste han dö. För han som en människa har gjort sig till Guds son. Judarna på Jesu tid förstod vad han hade för anspråk. Och det var de här anspråken som gjorde att han blev dömd till döden. En tragedi på ett sätt. Att han som kom från himlen ner till oss människor, som kom till sitt eget folk, han blev avvisad. Han blev överlämnad till avrättning. Men ändå så vet vi samtidigt av Nya Testamentets skildring att det var då Guds älsklingstanke gick i uppfyllelse. Och när han hängde där på korset så sa han, allt är uppfyllt. Och så gav han upp andan. Jag är sån att när jag går till en läkare så lyssnar jag på vad han säger. Och så tror jag på honom. Han gör sin undersökning. Han tar prover. Han intervjuar mig och kanske andra i min omgivning. Och så uttalar han sig. Vi har en läkare här också. Som har skrivit en liten skrift som heter Lukas evangelium. Han gjorde noggranna undersökningar. Han samtalar med ögonvittnen. Säkerligen också med Jesu mamma. Han var van att syssla med frågor om liv och död, födelse, graviditeter och dödsfall. Det var hans bord, han var hemma på det området. Efter sina undersökningar så gör han ett utlåtande. Doktorns ord är att Maria blev gravid utan att ha varit tillsammans med någon man. Och jag tror på doktorns ord. Jag tror att det är sant. Att Gud verkligen blev en människa. Och jag tycker om Carolas sång när hon sjunger om Maria och det nyfödda barnet. Himlen i min famn, säger hon. Och så sjunger hon, är du en av tusen små? Är du han de väntar på? Är det själva himlen som jag har i min famn? Jag tror att det var himlen som låg i Marias famn. Gud hade blivit människa. Amen. Tack Herre att vi får tro att du steg ner hit till oss människor. Gav ditt liv för oss. Du levde som en av oss. Du delade vår vardag. Känner verkligen på hur det kändes att till och med bli övergiven av sina närmaste. Tack att din kärlek var så stor. Att du gick hela vägen. Det här var en omväg som du gjorde för vår skull. Tack för de här bevisen som finns för att du älskar oss människor. Och vi vill att du ska bli vår ledstjärna. Vi vill följa dig. Amen.